I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Programmet presenteras i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för hästfoder.
Häng med i första delen av Ridsports OS-podd där tidningens grenspecifika reportrar nördar ner sig om de nya reglerna, den svenska truppen, mästerskapets enda SVB-häst och heta medaljtips. Men först tittar vi bakåt på vad som har hänt i Tokyo senaste dygnet.
Veterinärbesiktningen verkar ha gått bra för oss svenskar. Man kan konstatera att det är sällan utan dramatik under de här stora tävlingarna. Man tänker på det olympiska spelet där Therese Nilshagen fick stryka sig i sista sekund när man visade sig att Dante Veltino inte var i ordning. Och så denna gång lagets absoluta ankare, Patrik Kittel. Han har skrivit eller blivit intervjuad i dagens tidningar och skriver att det viktiga är att hästen mår bra och det har han höjer sina elever, både Antonia och Juliette Rammel, och säger att de är duktiga och de tränas utav honom. Så att han kommer nog att ge hjärnet för att hjälpa och stärka sina elever och hela laget. Och jag tror han kommer göra en bra insats, för Patrik är en väldigt kunnig tränare och han är väldigt lojal mot sina elever, och jag tror han känner att han för över hela sin ambition på att försöka höja svenskarnas insatser. Men det ska bli spännande att följa, och det är jättetufft. Man kämpar så, och vi har haft ett helt år i väntans tider för ett olympiskt spel, och sen att drabbas av en skada under träningen, det är väldigt, väldigt tufft för en ryttare. Men jag tycker ändå han har tagit det väldigt bra. Och det är sportsligt av honom. Och han ser till första hand till hästens väl och ve. Och det är väl det handlar om.
Där hörde ni OS-poddens expertkommentator i dressyr, Lian Wachtmeister, som det blir en utförligare presentation av i podden imorgon. OS-podden tittar både framåt och bakåt när det gäller olympiska spel, och Anna Nyberg har intervjuat en av svensk dressyrs stora profiler som själv har ridit 3 OS.
Då ska vi säga välkommen till Ridsports OS-podd till Jan Brink. Välkommen!
Tackar!
Sitter hemma på Tullstorp just nu, och det är några dagar kvar till OS när vi gör det här. Men jag tänker att vi ska blicka både lite tillbaka och lite framåt, du och jag. Och då undrar jag så här. när du ser de här fem olympiska ringarna, vad är det för tankar som kommer i ditt huvud då?
Det är ju nog det högsta man kan uppnå. Just det här med att representera sitt land och så vidare. Och när man rider EM och VM och allt det där, så OS är ändå vårt fjärde år bara. Och det är precis då det gäller. Och det är då, precis då man ska lyckas. Och det vet vi alla att det är tufft det där när det är precis just den tiden och just då. Då ska allt vara på topp. Va? Men det är nog den här högsta drömmen, tror jag, för väldigt många.
Mm. Du gjorde ditt första OS, ja, det är 21 år sedan i år, Sydney 2000 med Briar. Vad är exakt de starkaste minnena från de spelen?
Jag tror för mig fortfarande, trots att jag har varit med i 3 olympiska spel, så är nog Sydney det jag har störst intryck av. Dels att vi var där väldigt länge i Australien. Fantastiskt land och helt fantastiska människor. Och det var också ett OS som, det var ju mycket security naturligtvis, men det var inte lika hysteriskt som det är nu. Det är det sämsta OS-et resultatmässigt. Briar var bara 9 år och vi lyckades inte jättebra, någon av oss i laget faktiskt. Men det är ändå det OS som jag tyckte var mest fantastiskt. Hela upplägget också passade bra med känslan av samhörighet som det är väldigt mycket med. Olympiska kommittén vill ju att alla sporter ska liksom få kraft av varandra, och vi var ju på kvällarna ofta att titta på handboll och andra sporter. Du kommer ju själv ihåg vilket friidrottslag vi hade med Carolina Klyft och Stefan Holm och Kajsa Bergqvist och allt det där. Det drällde in medaljer och vi var och hejade på dem, och den känslan där och även invigningen. Det är mycket sådana grejer runt omkring med OS som är väldigt speciella.
Mm. Alla atleter bär varandra så att säga. Det blir, ja, oavsett gren så är man där tillsammans för Sverige. Det är så det är, har jag förstått.
Exakt.
Mm. Och sen var det Aten 2004, Peking 2008. Bättre resultat, men inte samma starka upplevelse som Sydney alltså.
Jag tyckte att Aten var också ett trevligt OS. Närmare Europa naturligtvis, närmare vår kultur kanske. Och jag blev 7, tror jag, om inte jag minns fel, individuellt. Då var jag inte speciellt nöjd med det. Men i efterhand nu så var det ett steg närmare och annorlunda spel. Vi bodde inte Olympic Village det året, utan då hyrde vi huset vid vattnet. Det var många som gjorde det, för det var närmare anläggningen och närmare hästarna. Och jag hade ju varit då i Sydney och upplevt Olympic Village, vilket är, jag måste säga, att alla skulle uppleva. Sen är det klart att när man kan lägga upp det lite mer på sitt eget sätt med boende och allt vad det är, så kan det ibland bli lite bättre resultat. Det är väldigt annorlunda att bo på Olympic Village. Man ska bo ihop med andra människor, man får anpassa sig väldigt mycket. Det är 11 000 atleter i samma by liksom. Och Aten var bra. Det var också ett fantastiskt ridsportår då. Sverige tog medalj i hoppningar och vi hejar på varandra och fantastisk sammanhållning.
Mm. Och så Peking 2008, Hongkong, ja, där gick ju ridsporten då.
Ja, det var ju nära medalj där. Vi var 4 där.
Precis, och ni blev ju det efter att USAs lag diskade. Alltså jag kommer inte riktigt ihåg vad som hände där. Vad var det som gjorde att USA försvann?
Det var en amerikansk häst, laghäst där, som faktiskt var positiv på doping. Så att då flyttade vi upp ett snäpp. Danmark tog bronsmedalj och vi blev 4. Det är ju sånt som händer och det vet vi själva i en sport, internationell sport idag, att vi dras med det där. Och reglerna med vada och med kontroller och sånt har ju hårdnat, så att Vilket är bra, men det hade varit skönt att sluppit allt det andra naturligtvis. Men eftersom det finns en del fuskare så är du tvungen att man gör det där, va? Så att däremot så måste jag säga att det var ju en liten märklig grej där, va? För att, och det kan kanske upplevas lite i Tokyo med att det är, i Asien det var exceptionellt varmt och man red mitt i nätterna liksom. Jag tror vi började tävla vid 10-11 på kvällen och i strålkastarljus. Och ändå nästan 30 grader varmt och 100% luftfuktighet. Många saker som påverkar på olika sätt. Och självklart också att jag hade aldrig varit i Kina någon gång själv. Och jag ska inte säga att jag inte gillade det själv, men det var en annorlunda mentalitet och lite annorlunda spel på det sättet. Men resultatet var ju vårt bästa.
Är det egentligen en väldigt smart idé att hålla på och skeppa hästar från framförallt Europa men även USA till Asien? Ska vi inte gå tillbaka till 1956 när häst-OS, ryttar-OS gick då i Sverige, att flytta det till Europa?
Då fraktar man inte hästar lika mycket med flyg. Det gör man ju väldigt mycket idag inom trav och galopp och inom ridsport också. Jag tror Briar, jag vet inte hur många gånger han har flygit. Vi har varit 3 gånger i Las Vegas. Och Australien var 25 timmars flygresa. Vi flög till Jerez till VM där 2002 också. Så att det är fantastiska möjligheter med flyg idag. Otroligt väl organiserat och bra på alla sätt. Sen klart 56 i Melbourne då. Det var det också det här med att Australien är en ö och karantänsbestämmelser. Det var nästan en omöjlighet. Och det var ju olympiska spelen i Stockholm. Ja.
Men är det ändå så viktigt att få vara en del av den övriga idrotten så att det är värt att skeppa hästar och allting över halva jorden?
Nu får man ju säga att man får sig en tankeställare i pandemitider. Och även när det här med det som hände efter då i Spanien med de hästarna som dog och på platsen och så vidare. Jag tror aldrig vi kommer ifrån det. Det handlar mycket om globalisera sporten också i världen. Det vill ju FI. Och jag tror att det kommer bli lite mindre, tror jag. Jag tror att många... Framförallt hoppryttarna som får flytta sig väldigt mycket och väldigt ofta. Jag tror att på individuell nivå kommer nog vissa ryttare att kanske säga att nej, jag tar hellre den tävlingen än den och så vidare. Men det handlar lite om pengar också, framförallt inom hoppsporten. Att de stora prispengarna finns ju kanske där sponsorerna finns naturligtvis. Så att det är en avvägning man får göra.
Och det är en diskussion som säkert kommer att fortsätta och det är väldigt intressant att höra dig prata om det, Jan Brink. Men om vi ska ta itu med det som ligger framför oss nu, ja, när det här hörs i Ridsportspodd så är OS redan igång. Och hur går det för svenskarna i år, Jan?
Ja, det har ju gått väldigt bra för gänget nu. De sista tävlingarna, det har ju varit ett konstigt OS-år för att det är ett år för sent och dessutom har det varit en väldigt kort tid att kvala och kompakt tävlingsschema. Men det som de har gjort nu här på de olika platserna, kvalplatserna, har ju sett väldigt bra ut måste jag säga. Men det är många bra konkurrenter. Så att det gäller bara att hålla sig till sin egen ridning. Det är inte som ishockey, fotboll, att man kan med taktik manövrera ut motståndaren. Utan här gäller det bara att man håller sig till sin egen ridning. Och sen handlar det om vad de andra gör också. Men det är flera bra lag som är tuffa. Va? Framförallt Tyskland. Och man vet aldrig vad man har i USA. England ligger också där uppe på medaljchans. Danmark. Holland. Så det är ganska öppet. Jag skulle vilja säga lite grann som det brukar vara innan stort mästerskap. Att Sverige är liksom med där bland de 5, tycker jag. Och har de en superdag och ja, någonting händer med något annat lag som gör att de tappar. Så finns det möjligheter till medalj, absolut.
Men guldmedaljen, den går till Tyskland, eller vad tror du?
Det är ju lite mer, det är ett nytt format nu som vi vet med tre ryttare bara. Och det är inte så att man kan räkna bort en ryttare bara, men det är klart man kan byta häst inför specialen och så vidare. Så där är lite utrymme för om det händer någonting, men det är lite mer kniven på strupen för de här starka nationerna, självklart.
Vad tycker du om det nya formatet? Hiss eller diss?
Jag tycker att det är bra. Jag tycker att det är bra att även de här väldigt starka nationerna får känna lite grann av att det är skarpt läge och det blir lite nervösare naturligtvis och mer spännande kanske.
Mm. Just. Hur ska du själv följa OS?
Jag tycker det är rätt kul att se även andra nationer som kanske inte är på toppnivå, inte bara gå in och se de bästa ryttarna utan även se vad som händer runt omkring toppnationerna, framförallt för min del som jag jobbar nu med träning och headhunting med både ryttare och hästar och säljer ju utbildade hästar också över hela världen och då är det viktigt att se hur andra nationer och hur deras lag ser ut och hur de rider och så vidare.
Har du några slags intressen i OS? Är det någon häst du har sålt eller någonting sånt?
Inte i år, men någon häst specifikt. Så, men jag har jättestora intressen av Rammeldöttrarna och Patrik naturligtvis som jag har tävlat med i lag flera gånger och tycker att han gör fantastiskt. Och kände väl också att han kanske blir den som tar över efter mig. Och det har han ju verkligen gjort. Så jag känner väldigt mycket med dem och hoppas på Sverige.
Är du färdig med OS för egen del?
För min egen del är det... Jag är ingen sån där människa som ändrar mig och ska göra comeback. Utan jag bestämde 2009 att själv, inte på grund av andra omständigheter, att jag är nöjd nu med karriären. Och tyckte att det skulle bli väldigt spännande att börja träna unga talanger. Och däremot vill jag ju väldigt, väldigt, väldigt gärna följa med mina adepter till OS någon gång, kanske till Paris eller något sånt där. Det hade varit jätteroligt.
Paris 2024, det är nästa mål alltså. Då kan vi se Jan Brink på ett OS i bästa fall.
Ja, jag hoppas det. De yngre ryttarna nu, de har ju haft enorma framgångar på ungdomssidan och tagit massor med medaljer internationellt och svenska mästerskap och så vidare. De har absolut kapacitet kvalitetsmässigt som ryttare. Sen handlar det om att hitta rätt häst och rätt timing för alltihopa.
Så är det. Det är mycket som ska falla på plats både nu inför detta OS och inför kommande OS. Tack så mycket Jan Brink för att du ville vara med i Ridsports OS-podd.
Tack själv.
Vi har blivit bortskämda med svenska OS-medaljer på senare tid. Faktum är att det har blivit svensk ridsportmedalj på varje OS sedan 2004. Men gulden har lyst med sin frånvaro i modern tid. Aten 2004. Det märkliga lagsilvret. Lagsilver i hoppning till Peder Fredriksson, Magic Bengtsson, Rolf-Göran Bengtsson på McKinley, Peter Eriksson på Cadento och Malin Bajard på H&M Butterfly Flip. Tänk att tre av de här medaljörerna ska representera Sverige på OS igen 17 år senare. Silvret i Aten, det var en märklig historia som färgades av en dopingaffär. Men den dröjde till efter OS och den svenska kvartetten åkte från Grekland som bronsmedaljörer. Det var Tysklands Ludger Beerbaum som sen diskvalificerades. Det tyska laget som tog guld förvandlades till bronsmedaljörer och det svenska bronset blev därmed ett silver. En sak som gör den här svenska OS-medaljen så speciell är att det var den första svenska OS-medaljen i hoppning sedan 1928.
Ridsports OS-podden podd har idag samlat tre spännande personer som alla har mycket erfarenhet av OS. Ganska många bevakningsår av OS om man räknar ihop det. Vi sitter här med Elisabeth Hoff, dressyrskribent bland annat för tidningen Ridsport. Med Anneli Frank, fälttävlansreporter för bland annat Ridsport. Och Christel Berman som skriver hoppning för Ridsport och andra medier. Välkomna hit allihopa.
Tack, tack.
Vi ska börja med en fråga som kanske är lite oväntad, jag vet inte. Men det är så här att ingen av er som sitter här kommer faktiskt att vara på plats i Tokyo. Jag ska också säga att vi sitter här idag. Det är Falsterbo som pågår, så det är några dagar kvar innan OS börjar. Men Elisabeth Hoff, du bestämde dig för ganska länge sedan att inte åka till Tokyo. Varför då?
Ja, jag kan säga att jag var tveksam. Jag var ju akkrediterad och jag var tveksam långt innan. Och det är ju på grund av att jag vill inte flyga mer än absolut nödvändigt. Och som sagt var alternativet var att ta Transsibiriska järnvägen över Sibirien. Och det skulle ta väldigt lång tid. Och sen när det blev som det blev och SOK i vintras frågade om jag ville ha kvar min akkreditering. Då var det väldigt lätt att säga nej. Därför att det hade inte gått att göra något bra jobb. Det var osäkert om det skulle bli av. Ja, det var för... Nej, det var inte svårt att säga nej då.
Har du ångrat det beslutet?
Nej, verkligen inte. Jag tycker nästan synd... Eller nästan, jag tycker synd om de som måste åka. Där deras uppdragsgivare, liksom, där de inte har något val.
Anneli Frank, som har bevakat flera OS för tidningen Ridsport bland annat. Du kommer inte heller åka. Varför inte då?
Nej, jag var tveksam lite längre än Lisa här, men tog till slut beslutet då tillsammans med redaktionen för Ridsport i Trosa där, att inte åka. Det var för många osäkerhetsfaktorer helt enkelt. Hur man skulle kunna jobba eller inte kunna jobba. Vad som händer om man blir sjuk. Vad som händer om man har feber när man går av planet och så vidare. Och vi bestämde oss då för att bevaka OS från hemmaplan med den här podden bland annat.
Precis, det är ju därför vi gör den här OS-podden som ju kommer att sändas varje dag under medan OS pågår.
Precis.
Programmet presenteras i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för häst.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Foder.
Här har vi också Christel Berman. Hur många OS har du varit på hittills?
Jag har gjort 6 stycken.
Och det blir inte ett 7:e, inte nu i alla fall?
Nej, jag hoppar av Rio och jag hoppar av detta också. Därför det är som Anneli och Lisa säger, det är för osäkert.
Hur kommer det att kännas efter alla dessa OS och så plötsligt inte var där? Nu var du inte i Rio heller då, men att uppleva det på hemmaplan när du kunde ha varit där?
Det känns faktiskt väldigt, väldigt konstigt och naturligtvis en längtan över att få vara där. För det är ju lite annorlunda att få känna atmosfären i en OS-by är fantastisk. Men det är, samtidigt kan man trösta sig denna gången med att det lär inte bli någon atmosfär så som vi är vana vid.
Nej, alltså det OS-et som vi står framför oss, det är ett OS utan publik. Helt utan publik, inte ens inhemsk publik. Det är ett OS där atleterna kommer bli väldigt svåråtkomliga. Hur har det varit att jobba på andra OS, Christel?
Uppstyrt, men ändå lätt. Vi har haft väldigt fin tillgång till våra ryttare och även de utländska ryttarna. Så det har varit som att jobba på vilken internationell stortävling som helst. Det är en ridsportarena och det är en ridsporttävling, visserligen olympisk och lite speciell därför, men annars så ganska mycket som vanligt ändå.
Ja, Anneli.
Det som är skillnaden framförallt med bevakat OS jämfört med att bevaka till exempel ett VM eller EM i ridsport är ju att ett OS får ju alltid så mycket uppmärksamhet också från annat håll. Till exempel i London 2012 när Sara Algotsson Osthold tog OS-silver när det började hetta till där, så kom ju liksom alla andra medier dit också och det blir ett enormt intresse hemma utanför de vanliga kretsarna. Så det är ju liksom en stor skillnad. Och sen har ju atleterna ganska hårda restriktioner. De får bara ha på sig de officiella OS-kläderna lång tid innan. De får inte nämna sina sponsorer. Hästar som har sponsornamn, så tar sponsorsnamnen bort och så vidare. Så det är mycket sånt som är annorlunda på ett OS.
Ja, och sen tycker jag då att det är liksom enda gången som ridsporten räknas som en riktig sport bland alla andra sporter. Och det tycker jag är liksom stort, att det här med att alla samlas, och det är ju stort även för atleterna och för oss, men nu blir det ju inte så, för alla kommer ju bara vara isolerade i sina små bubblor, så hela OS-tanken är ju bortblåst.
Men det är helt rätt att betraktas som en sport bland andra sporter just vid ett OS, och det betecknas ju framförallt av att, eller kanske inte framförallt, men av att väldigt många av våra kollegor inom sportjournalistiken plötsligen är där och pratar med ryttarna och frågar oss som kanske kan lite mer om regler, om hästar, om ryttarna, så att även våra kollegor ser ju ridsporten som en sport, vilket ju naturligtvis gynnar allmänintresset.
Och när du nu nämner regler, Christel, så kommer vi in på just det regelverk som är helt nytt för detta OS. 3 ekipage, 3 resultat som räknas. Vad tänker du om det, Elisabeth, för dressyrens del?
Helt rätt. Det blir ju hur spännande som helst. Det blir mer öppet. Jag menar, Tyskland på pappret så är de givna. Guld, liksom, finns ingen tvekan. Men det räcker ju med att någon biter sig i läppen eller någonting. Det kan inte bli som det blev i VM i Kentucky när Parsifal blev utblåst efter ett halvt varv för ett litet bett i tungan och Holland ändå tar guld. Så kan det inte bli nu, så att det blir mycket mer öppet. Och i EM i Rotterdam så blev ju Dujardin utblåst för en liten skrapa på sidan. Så att allt kan hända.
Men det ställer ju också väldigt stora krav på atleterna. Det pratas mycket om det, och att av de tre allt räknas, varenda resultat spelar roll.
Ja, och det ska ställa stora krav. Nu, ibland får man lite känslan att någon kan slappna av lite och kanske inte göra sitt bästa. Alltså, nu ska jag inte prata hoppning, men jag vet ju då finns en hoppryttare som säger ja, någon ska ta på sig felen. Så kan man inte tänka nu. Alla måste, jag tror att det är bra. Det är tävlingsmänniskor, de behöver den här pressen på sig.
Och en anledning då till att man har gjort den här regeln är att man vill få in fler nationer. Att det ska liksom öppna upp, och när man då minskar antalet lagryttare så kan man gå plats med fler nationer. Och i den sporten då som jag har fokus på, i fälttävlan, så finns det ju en liten sån här oro för vad innebär det när det kommer in lite grönare nationer och de ska liksom rida terrängprovet då, som är ganska tufft. Generellt sett så är terrängprovet på OS inte lika svårt som på ett VM eller EM, eftersom man tar lite andra hänsyn. Det är ju internationella olympiska kommittén som är överhuvud och inte FI och sådär. Men i fälttävlan så får man ju, kommer de också få straffpoäng om de byter reserv och så. Så det kommer ju vara stort fokus på att ha ett lag där alla kan genomföra tävlingen.
Och det kommer bli väldigt tydligt så att det lag som har tre ryttare som presterar kommer att vinna.
Det tror jag. Det tror jag. Och jag tror att det kan öppna upp lite grann för Sverige som i ärlighetens namn kanske inte har någon individuell medaljkandidat, men som har ett ganska starkt lag. Medan de andra tunga nationerna, Tyskland, Storbritannien till exempel, har ryttare, ekipage som kan gå för individuell medalj och kanske frestas då att ta lite större risker i terrängen för att ta den där individuella medaljen, medan Sveriges huvudfokus är en lagmedalj. Så det ska bli jättespännande.
Där bör vi prata lite medaljchanser också. Vi ska återkomma till det, men vi måste höra lite om hoppningen här. Tre personer i laget regeln. Hur ser du på den för hoppningens del, Kristel?
Jag säger som Lisa att det är jättebra. Och att det ställs enorm press på ryttarna. Nu är det ju lite mer riskfyllt inom hoppningen än, ursäkta, med dressyren. En häst knycker till över ett hinder, ryttaren tappar balansen och ramlar av. Laget blir diskad. Det har ju diskuterats att man ska återinföra 8-felsregeln. Efter att stanna, om en ryttare ramlar av eller går omkull med sin häst, att klockan stannas, hästen undersöks av veterinär, ryttaren av läkare, och sen kan få klartecken och fortsätta med även tidstillägg då. Det har ju inte kommit igenom nu, men generellt eller övergripande tycker jag att tre ryttars regeln är jättebra.
Finns det någon sanning i det där att någon ryttare har liksom varit den som skulle dra på sig felen?
Vill man väl inte diskutera, men, och det är väl kanske sånt som ryttarna säger, men det är ju inte helt osannolikt.
Nej, och det, jag tror också att det här, alltså när man kan ha fyra då bara tre räknas, så har det kanske varit lättare att ta med någon rookie. Alltså någon som kan prestera väldigt bra innan tävlingen och vägra ut sig andra, eller någon väldigt ung ryttare som man tänker som behöver liksom få känna på ett OS och så. Men om vi kommer tillbaka till fälttävlan då, så en fråga som har lyfts där är ju att man kommer kanske kunna få en medalj då i fälttävlan i OS utan att ha gjort alla tre momenten. Och det är ju alla tre momenten som är signumet för fälttävlan, och att det då blir lite annorlunda, ett lite annorlunda värde i det.
Hur då kunna få medalj utan att göra alla momenten?
Om du sätts in som reserv. Mm. Ja, om, efter dressyren till exempel, eller efter terrängen, så att du bara gör hoppningen eller bara terrängen då.
Det blir ju lite speciellt. Mm. Och det är ju bara i fälttävlan det kan hända förstås på det sättet.
Mm. Precis, att man missar moment. Mm. Och särskilt just eftersom det är signumet. En annan sak som blir lite speciellt då för fälttävlan är ju att det är ett helt nytt dressyrprogram som bara är 3,50 tror jag långt. Så det blir ju väldigt, alltså de måste ju verkligen kunna visa upp sina hästar väldigt distinkt. De har inte så många chanser att kanske reparera skador och sånt.
Så fälttävlan är ju absolut den grenen som har flest förändringar, även om det är en del i dressyren och hoppning med bara tre deltagare. Så det fälttävlan är ju nästan en ny sport.
Kortare terräng också på grund av vädret, värmen och luftfuktigheten där. Så det gör det ju ännu svårare också för att se hur det ska gå.
För hoppningens del är det ju nu också så att det är ett individuellt tävlan med två hoppningar bara. Och så är det laghoppning i två omgångar. Och det gör ju att den individuella hoppningen, den blir ju mer som en helt vanlig Grand Prix i stort sett. Och det gör också, öppnar ju också för att det kan bli skrällar. Därför att med fem hoppningar som det var tidigare så är det ju en större utmaning på ryttarna och på hästarna och för ryttarna att hålla sina hästar i sådan trim och ha dem i sådan trim och vara så väl förberedda att de klarar den femte dagens hoppning. Så därför ser jag det som att det kan bli en skräll i hoppningen.
Det är inte alldeles säkert att den bästa ryttaren vinner alltså, så att säga. Den bästa som är bäst just då förstås. Men...
Ja, och så kommer det ju en viss turbomoment i det hela, vilket det inte var för tidigare.
För mycket av de här nya reglerna handlar ju om att göra sporten mer lättillgänglig. Det ska inte ta så lång tid, det ska vara lite snabbare, det ska vara lite mer spänning i det hela. Så spänningen kommer hållas på topp i hela, speciellt i hoppningen då, ända tills finalen, sista ryttaren över sista hindret.
Ja, men det tycker jag nog man hade tidigare också. Och det tycker jag nog, så där tycker jag faktiskt man har tappat ett moment.
Så, om vi går över på de svenska ryttarnas chanser då. Och det är ju dressyren som inleder OS. Så Elisabeth, vad säger du om de svenska ryttarna? Var har vi dem?
Ja, det är som vanligt skulle jag vilja säga. Att individuellt, nej. Men, och i lag, ja, finns en chans. Och det, ja... Tyskland är ju, om ingenting händer, de är ju givna. De ställer upp alltså med samma ryttare, på samma hästar som vann EM i Rotterdam och gjorde det liksom storstilat. Så där finns ingenting att hämta. Och sen är det ju lite, det är lite intressant här. Dujardin kommer ju inte med freestyle. Hon tar Gio som var reservhäst för henne. Den har gjort alltså tre tävlingar och sex starter. Visserligen har den vunnit alla utan en där den kom tvåa, men ändå. Det är jättesvårt att veta, men de blir starka, såklart. Sen Danmark kommer med starkt lag. Och Holland, eller vad säger, Nederländerna ska man ju säga nu för tiden. De blir som vanligt också. Intressant att se. Edvard Gall tog ju då den yngre Totilas hingsten istället för den ett år äldre, alltså den här Total US. Och sen Sverige då. Så att det är väl som vanligt en liten bronschans finns.
Men det du också säger är att det här blir ett europeiskt mästerskap. Det är de europeiska nationerna som gör upp i OS.
Ja, men alltså jag kan inte... jag glömde USA. De brukar också alltid vara med i medaljestriden. Men nu, de har inte Verdades med. Jag tycker den här Adrian Lyle på Salvino. De är ju högt rankade. De är rankade 15. De är superfina. Den här Stephen Peters är också då väldigt rutinerad. Han är rankad 21 med Suppen Kasper. Men jag vet inte alls deras dagsform. Jag har ingen aning i år hur dagsformen är.
Nej, det är ju det som är lite svårt just i år. Att vi har liksom inte jättebra koll på var de ligger till efter de här konstiga pandemiåren. Christel, vad tänker du?
Jag ska inte lägga mig i Lisas expertområde. Men jag pratade faktiskt med Ann Gribbons som har haft hand om de amerikanska olympiska ryttarna tidigare. Och fortfarande dömer och fortfarande är väldigt mycket och framförallt tränar. Och enligt henne så är de väldigt, väldigt starka. Och hon hade faktiskt stora medaljförhoppningar. Inte mot tyskarna såklart, men i alla fall ett silver skulle är de ute efter.
Just det. Om vi tar grenarna i ordning här så dressyren inleder. Fälttävlan är nästa gren på OS-agendan. Anneli, vad säger du om svenskarnas chans där? Du var inne lite på att det är lagmedaljer man satsar på.
Ja, alltså jag tycker absolut att de har, att Sverige har chans på en lagmedalj. Det kommer bli väldigt öppen och spännande tävling, detta OS i lagtävlingen. Det brukar det ju alltid bli. Sen är ju det är ju väldigt svårt nu, för fälttävlan är ju kanske den gren utav de här som har påverkats mest av pandemin, eftersom den säsongen redan är så kort. Och förra året så försvann ungefär halva säsongen, och det har varit oerhört svårt. Om det har varit svårt för alla så har det kanske varit extra svårt för fälttävlansryttarna att lägga upp en optimal plan och förbereda sig och sådär. Men visst finns det en chans. Men jag tror ju då att England, som har kunnat ha flera fyrstjärniga tävlingar under året, och som bland annat då Therese Wiklund och Ludvig Svennestål, de är ju baserade i England, att där har de ett litet försprång. Att de har liksom kunnat hålla igång och tävla på en relativt hög nivå under en längre period den här säsongen i alla fall. Men tyskarna har ju också haft en del tävlingar, och de har ju då bland annat Mikkel Jung som är regerande olympisk mästare. Han tog guld både då i Rio och i London. Nu har han en annan häst, Chipmunk, som tidigare har tävlats av en annan lagmedlem i Tyskland, Julia Krajewski. Men med Michael Jung ska man aldrig räkna ut när det är ett internationellt mästerskap. Oliver Townend, Storbritannien, världsetta, gör sitt första OS faktiskt. Han kommer vara grymt sugen på ett individuellt guld. Vi har Nya Zeeland, Australien, starka nationer. Vi har Frankrike som är regerande olympisk mästare i lag, som kommer med helt nya ryttare. Ingen av guldmedaljörerna får rida och rida i deras lag i år. Så det kommer bli öppet och spännande. Men Tyskland och Storbritannien är mina guldfavoriter.
Och hoppningen, kanske den OS-gren då som går mest ut bland tittare och i världen, är den gren som får avsluta OS av ridsportens grenar. Hur går det för svenskarna, Kristel?
Jag tror att det går väldigt bra för svenskarna, för vi har ett väldigt rutinerat lag och vi har en väldigt rutinerad reserv. Så jag tror att det kan gå väldigt bra. Dessutom så ser jag den uppladdningen som har gjorts med att Indiana, Malin Barriards häst, All In, Peders häst, att de har tävlat väldigt sparsamt, och hela de senaste 2 åren har varit upplagda mot detta OS. Så jag tror att det kan gå väldigt bra. Och Henrik von Eckermans King Edward är ingen dum häst, den har vi sett nu i vår, vi har väldigt bra. Så det
vad betyder väldigt bra då? Blir det medalj?
Ja, det tror jag det blir. Jag tror att det kan bli en medalj för det svenska laget.
Och vilka är de stora utmanarna, konkurrenterna?
Tyskarna är ju alltid bra. Daniel Deusser, han är ju speciell och väldigt duktig och har haft enorma framgångar. Och så rider han sin Killer Queen, och den är också matchad verkligen för detta. Så har de Christian Kukuk, Maurice Tebel och André Thieme, och det är ju starka ryttare. Sen har vi holländarna som har fått ett litet bakslag, för Harry Smulders bästa häst Dolin är skadad, men han är med som reserv ändå med Bingo de Park. Men de har Michael van der Flöten, Mark Hutsager och Willem Greve, och det är starka ryttare. Sen ska vi inte glömma amerikanerna, de är alltid bäst när det gäller. Kent Farrington, Laura Kraut, Jessica Springsteen och McLean Ward.
Sen har vi ju Erik Lamas från Kanada också. Han kommer inte till start det här OS-et.
Nej, på grund av hälsoskäl. Honom kommer vi ju ihåg eftersom var den som besegrade Rolf Göran i Peking eller Hongkong som de red i. Och Kanada får inte skicka lag, men de har en individuell ryttare, och det är faktiskt en gammal Sverigebekanting, Mario Delorier, som vann världskuppen i Göteborg. 18 år gammal. På Aramis hette hästen.
Och då var du där förstås.
Och då var jag där, ja. Vi gjorde faktiskt snack med honom på torsdagen innan tävlingarna började, så det var lite tur. Men om vi ska återgå till några favoritlagen, så har du ju britterna. Och du har ju Scott Brash på Hello Jefferson. Och det roliga med den hästen är att morfar till den hästen, det är Erkomena. Och sen har vi Ben Meyer som gör sitt fjärde OS, han rider Explosion. Han har vunnit 2 GCT-segrar redan i år. Så har du unga Holly Smith, en tjej som rider sin Denver. Och så har du reserven Harry Charles. Så att det finns, där är också klara medaljambitioner. Sen ska vi inte glömma schweizarna.
Man ska aldrig glömma schweizarna.
Nej, man ska aldrig glömma schweizarna. Beat Mendley, som var med redan i Atlanta OS 96 och red Sydney 00. Sen har du Brian Balziger. Och du har Martin Fuchs som vann EM senast. Och så har du Steve Gerdau. Och då behöver väl inga presentationer inga kring Steve Gerdau. Han gör sitt 5:e OS och han vann ju i London.
Jag måste bara säga då. Alltså, jag pratade inte så mycket om individuella chanserna. Men man måste, jag måste liksom, det låter tjatigt, men man måste ju prata om Isabelle Wert. Hon har inte gjort lika många OS som Christel har gjort. Hon har gjort 5 OS och tagit alltså då 10 medaljer. Nej. Hon har tagit 6 guld, varav då 5 i lag och 4 silver. Och det enda individuella guldet hon har, det är 96 på gigolo. Så jag tror att hon är väldigt sugen på att ta ett individuellt guld till.
Ja, var det 24 år sedan sist så kan det vara dags 25.
Hon rider Belarus som hon är rankad detta med. Så att, och sen, nu ska jag inte, så ska jag inte rabbla upp alla andra som har chans. Men jag måste ändå prata om Portugal. Som jag inte tror kommer ta medalj. Men de rider 3 ryttare på 3 Lusitanos. Och det är lite kul. För de har ju haft lite blandat så där med PRE och vanliga varmblod eller halvblod och sen Lusitano. Men nu är det 3 Lusitano och de har fått Kyra som tränare återigen. Hon var tränare för dem under VM 2010. Och det är första gången de har ett OS-lag så att det blir ju kul ändå att se. Vi vet ju att det är väldigt många som tycker väldigt mycket om Lusitano-hästar. Så att, det tror jag. Det blir ett litet kul inslag.
Det kan bli en publikdragare. Anneli, mer om fälttävlan.
Ja, nej, men jag vill ju, jag måste känna att jag måste säga någonting om på tal om det här med kvalificerade reserver. Du var inne på hoppningen där, Christel, med Rolf-Johan Bengtsson som reserv. Vi har ju Sara Andersson Ostholt som reserv i fälttävlan, fjärde ryttare. Som tjänade på då att OS faktiskt flyttade fram ett år. Hon hade inte hunnit få den hästen klar till förra året. Men tog liksom chansen nu då. Och det är ju faktiskt då en SVB-häst. Det är ju lite roligt. Som är uppfödd av Agneta Lemke och ägs av Patricia Oddshamma och Jonna Modalen. En 10-åring efter Click & Cash. Som Niklas Lindbäck tävlade under ungerståren och faktiskt red ungerst-VM på också. Så det tycker jag är lite intressant och kul att se.
Alltså, denna samlade expertis, det är bara en liten del av allt vi kommer att bjuda på här i Ridsports OS-podd som du lyssnar på just nu här med Elisabeth Hoff, Anneli Frank och Christel Berman. Vi ska avsluta med alltså förutsättningarna för det här OS-et. Efter pandemiåren, svårt att säga hur länge vi ska tänka på detta. Förutsättningarna, vi vet inte riktigt så mycket som vi brukar veta om var alla ekipage ligger. Kommer bli ett konstigt OS utan publik. Alltså, kommer det kännas OS-lik det här? Vad tror du, Elisabeth?
Nej. Ja, nej, alltså, ja, det är svårt. Nej, jag har svårt att tro det, för att alltså, sport utan publik, det är ju inte, det funkar inte. Men jag såg ju nu, alltså, sen kan man säga vad man vill om VM-finalen med 60 000 på läktaren i dessa tider, men det är det som är grejen. Det är ju det som är grejen. Och det är det som har varit så kul då med OS, att även ridsporten liksom får då en stor publik. Och nu får man inte det. Det blir ju skittråkigt.
Jag håller med Lisa, men jag tror faktiskt att vi kommer få se fantastiska prestationer. Det som också är väldigt speciellt för ett OS, att alla idrottare som är där, inte bara ryttare, har ju ofta tränat i många, många, många år för att vara som bäst som det gäller just de dagarna. Och det känner man när man är där. Men den här OS-känslan kommer ju vara borta, men prestationerna kommer vara bra, det tror jag.
Ja, det tror jag också, men jag tror ändå att den här OS-känslan kommer för oss, åtminstone för oss här hemma, att smyga sig på när man sitter framför tvn och man ser de olika sporterna och de medalj hängs på bröstet på vinnare och så vidare. Så jag tror nog ändå att den kommer att krypa sig på, även om att det inte är någon publik, att det kommer att spela in. Och det hör man ju på ryttarna här i Falsterbo där vi har suttit nu i ett par dagar och hört hur ryttarna är lyckliga de är för de få 500 som sitter på läktarna. Det är så speciellt, det är så roligt att tävla inför publik, säger alla.
Nej, men alltså det blir ju naturligtvis kul ändå att sitta hemma och titta och följa då ritterna. För att jag menar, fina hästar, bra ridning, bra prestationer är alltid kul att se. Men det blir ju liksom, det kan man ju se på så många andra sätt. Det känns lite liksom tvångsmässigt det här att man till varje pris måste genomföra ett OS. Och jag kan inte säga att det är rätt eller fel. Det känns bara väldigt konstigt.
För oss som aldrig har varit på ett OS live och sett det, vi får ju i alla fall samma känsla, nästan förhoppningsvis. Och tack och lov så kommer ju Ridsport då att bjuda på en OS-podd varje dag hela OS-perioden. Och det är då Anneli Frank och jag, Anna Nyberg, som kommer att jobba vidare med denna OS-podd. Tack så mycket för det här samtalet, Elisabeth Hoff, Anneli Frank och Christel Berman.
Tack. På tidningen ridsport.se finns massor av läsning om de svenska OS-lagen, regler och de andra ländernas trupper i ridsport. Och du kan börja med att lyssna på en artikel från sajten som gäller det amerikanska dressyrlaget här.
Den svenskfödda dressyrikonen Anne Gribbons vet det mesta om amerikansk dressyr. Faktum är att det är hon som ligger bakom det senaste decenniets stora framgångar för USA. Det finns inte en amerikansk dressyrryttare som Anne Gribbons inte har koll på. Hon har kunnat kartlägga alla, inte minst som domare, men också som hårt anlitad tränare. Ändå tycker hon att det är svårt att sia om de amerikanska chanserna i årets OS. Pandemin har ställt till det, säger hon. I mitten av juni höll amerikanerna OS-uttagningstävlingar i Wellington för ett dussintal speciellt inbjudna ekipage. Där lämnades några svar och viss vägledning. Det finns en del yngre hästar som är bra, men det har varit något av ett generationsskifte. Vi tappade ju den fantastiska Verdardes som vid 18 års ålder pensionerades i början av förra året. Lite ryttarrutin finns dock bland amerikanerna. Det var inga höga odds på att Stephen Peters, 56 år, skulle bli uttagen med sin 13-åriga vallack Supen Casper. En annan nu uttagen ryttare som Annie Gribbons tidigt trodde på är Sabine Schutte-Carey, 52 år, med 15-åriga Saneko. Sabine rider väldigt väl, säger hon. Annie Gribbons 100-procentiga koll på den amerikanska dressyren accentuerades när hon mellan 2009 och 2012 var coach för det amerikanska laget. Det första hon gjorde då var nämligen att ge dressyren i USA struktur genom att organisera ett helt utbildningssystem från juniorer till seniorer. Det gav omedelbara resultat. USA OS-kvalade till London vid VM i Kentucky 2010 och sen tog amerikanerna hem samtliga medaljer vid Pan Am Games i Mexiko. Vi hade sedan hängt på lagbronset i OS i London trots få tillgängliga hästar. Men en sjätteplats var bra ändå. Flera ryttare gjorde maxprestationer och jag var väldigt stolt över dem, säger Anne Gribbons. Efter OS avgick hon som coach. Jag var ivrig att få döma igen. Jag saknade det väldigt mycket. Jag satte också igång med mina privata elever på allvar, säger hon. Idag har hon inga officiella uppdrag, förutom att jag sitter med i några kommittéer. Hon har 4-5 duktiga elever, bland annat Jody Kelly med Great on Beach och Anna Marek. Jodys häst, en stor holländsk fux med bläs, den kan bli lika bra som Verdade, säger Anne. Hon är numera 74 år, gift med David sedan 52 år och rider fortfarande. Det är vad kroppen behöver, säger hon. Och hon inte bara rider, hon tävlar. Sin 13-åring Let's Dance efter en son till Loris Crusader i Grand Prix och har dessutom Calexio, en hannoveranare som hon har köpt i Karlstad. Let's Dance, mödern i linje, är okänd. Mamman drog nog en plog i Tyskland. Det är en intelligent häst med sinne för humor. Han är lika rolig att rida varje dag.
Du har lyssnat på Ridsports OS-podd med Anna Nyberg och mig, Anneli Frank. Den inlästa texten från tidningen ridsport.se är skriven av Christel Berman. Häng med oss imorgon igen. Då blir det bland annat snack om härstamningar på OS-hästarna i dressyr och uppsnack inför dressyrens inledande Grand Prix.
Programmet presenteras i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för hästfoder.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.